Hämnden av Reginald Hill. Insensé, dit-il, le jour où j'avais de me venger, de ne pas m'être arraché le cœur. Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. Jag måste ha varit galen den dagen när jag började planera min hämnd, sa han, som inte slät hjärtat ur kroppen. Prolog. Nödvändighet. Blott detta. Jag har gått in fostbrödralag. Med nöden. Han och jag oss nu förenat till död dag. William Shakespeare. Konung Rickard den andre. Översättning Carl August Hagberg. Kapitel 1. Sommaren 1963. Profumo i onåd. Ward död. Beatles Please Please Me toppar listorna. Martin Luther King har sin dröm. JFK närmar sig snabbt sitt slut. Kalla kriget är som kallast. Förändringens vind blåser starkare och starkare genom det koloniala Afrika, och dess allt häftigare byar gör sig redan påminda vid tårarnas port i det brittisk kontrollerade Aden. Men terroristhotet är ännu inte så stort att en 11-årig engelsk pojke inte kan njuta av sitt sommarlov där innan han börjar skolan igen. Fast det finns begränsningar. Hans far, som är diplomat, är medveten om det växande hotet från NLF, den nationella befrielsefronten, och låter honom inte längre ströva runt fritt utan sätter strikta gränser och kräver att han alltid ska åtföljas av Ahmed, en ung, jemenitisk trädgårdsmästare och alltiallo som blivit mycket fäst vid pojken. Tillsammans med Ahmed känner han sig helt trygg, så när en illa medfaren och dammig Morris Oxford kör upp bredvid dem med bakdörren inbjudande öppen och hans vän uppmanar honom att kliva in, blir han häpen, men känner ingen rädsla. Det sitter redan två människor i baksätet. Pojken får knappt om utrymmet där han pressas ihop mellan Ahmed och en kraftig flintskallig man som luktar svett och billig tobak. Bilen kör snabbt iväg. Snart kommer de fram till en av de gränser hans far har sagt att han inte får korsa. Pojken tittar frågande på Ahmed, men de har redan kört in i en av stadens mindre trivsamma områden. Besynnerligt nog är det inte hans första besök där. Föregående år, när tiderna var tryggare, hörde pojken en av de brittiska tjänstemännen hånfullt hänvisa till områdets huvudled som de tusen rövhålens gata. Och därefter hade han övertygat Ahmed att ta med sig honom dit. Gatan i fråga var något av en besvikelse och erbjöd inte pojken någon konkret ledtråd till det underhållande namnet. Ahmed besvarade hans frågor genom att leende säga: "För ung. Kanske senare när du är äldre." Nu svänger bilen in på just den gatan, sakta ner, och nästan innan den hunnit stanna föser den flintskallige mannen ut pojken och knuffar in honom genom en dörröppning. Men han är ännu inte så rädd att han inte lägger märke till att numret 19 målats på väggen bredvid dörren. Han nästan bärs upp för en trappa och förs in i ett rum utan möbler men fullt av män. Här slängs han ner på golvet i ett hörn. Han försöker tala med Ahmed. Den unge mannen ruskar otåligt på huvudet och vägrar därefter att möta hans blick. Efter ungefär 10 minuter dyker en ny man upp. Han är klädd i kostym av västerländskt snitt och utstrålar auktoritet. De andra tystnar. Nykomlingen står vid pojken och böjer sig ner för att titta honom i ansiktet. "Jaså du", säger han. "Du är den brittiske spionchefens son." "Nej, sir", svarar han. "Min far är brittisk handelsattaché." Mannen skrattar. "När jag var i din ålder visste jag..."